Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd med mig, Hanna, och Kajan och Paula. Vi ska idag prata om sexmonstret från Västerås. Och det här är det 14:e avsnittet av Nyans. Hej Paula och Kajan.
Hej på er.
Tjenixan.
Jag känner bara hettar om mina kinder.
För att du läste introt?
Ja, jag blir så nervös när jag ska läsa introt. Jag vet. Helt...
Oh, nej.
Ja. Jag, alltid, jag vet ju liksom, jag kollar på när det är dags min tur. Jag bara, oh, nej. Det är så skönt när det är er tur.
Ja, helt inte meningen att det kännas så.
Nej, men jag vet inte.
Det är bara för att det var så långt och mycket att läsa och man skulle inte staka sig och sen så började vi få fnissattacker i det. Ja, men nu får man ju improvisera lite så det är ju alldeles utmärkt.
Ja.
Du är så duktig.
Tack. Ja, hur mår ni?
Ja. Typ så. Ja. Nej. Jag känner mig så negativ hela tiden. Nej, jag tyckte att det här var ett väldigt jobbigt avsnitt att förbereda. Jag är inte mot toppen idag. Det var tungt. Och jag tycker att det är svårt att säga för att det är som att man på något vis graderar hur allvarliga olika brott är liksom, utifrån att man blir väldigt berörd av något, men det går ju liksom inte riktigt att tänka ut innan hur berörd man ska.
Nej, jag tycker det är väldigt intressant för att något kan ju vara jättehemskt på pappret liksom, och sen så känner man läser det så påverkas man inte så mycket, och sen läser man något helt annat som också är hemskt och påverkas jättemycket. Men jag tror att det där är lite också vad man har för dagsform, tror jag spelar in, i alla fall för min del. Ja, så ibland är man mer skör liksom. Då...
Ja.
Ja, men det tror jag
så också. Är det ju. Och sen är ju liksom en del... oavsett om det är fupp eller dom eller sådär, är ju så otroligt ingående. Jag menar, jag tyckte Bobby-avsnittet var det var riktigt, riktigt tufft, och då är det inte så himla konstigt eftersom jag liksom har ett autistiskt barn och det är liksom åldersliknande och sånt där. Så det är inte så konstigt, men det här var så, det är så omfattande så det är så jävla mycket, så att vanligtvis tycker jag att man kan liksom läsa något riktigt vidrigt och sen får man en liten andpaus och så står det liksom om andra saker, men här bara kom det liksom en grej efter en annan och det bara det ena värre än det andra.
Ja, nej, det var, jag håller med, det var riktigt tufft.
Men jag tycker lite så var ju Lotta fallet också, att det var svårt att få andrum när man skulle läsa för att han gjorde så jävla mycket. Men det var så mycket skador och liksom hemskt och så här. Ja, men det är någonting i det när man liksom inte får andas mellan hemskheterna. Och det är ju som verkligheten, det var ju så det var. Men det gör det tuffare att läsa. Utan att det på något sätt är ett värre fall än de situationerna som där det kommer små andrum.
Nej, men jag tycker vi värderar ju inte sakerna på det sättet. Men det jag kände när jag läste det här var att för någon anledning så kände jag väldigt starkt att så här, det här kunde vara någon, liksom vem som helst egentligen. Att det är så här, alla kan hamna där. Det han kunde liksom ha gett sig på vem som helst. Och just den här manipulationen. Det är fruktansvärt obehagligt.
Ja. Och det tror jag var för mig det tuffaste att sitta och läsa debatten och reaktionerna efteråt. Både en del av de som är nu, men ännu mer från 2005 och hans första domar. Att man har liksom använt så himla mycket grejer emot kvinnorna.
Mm.
Alltså det, liksom så himla mycket kvinnohat som bara har blossat upp liksom på olika sätt för att försvara det han har gjort och så här. Och då är det säkert på ett sätt liksom svårare att försvara honom nu när han åker dit igen för samma typ av brott.
Mm.
Än vad det var första gången. Så att då blir det lite mindre av den varan nu än vad det varit då. Men det... Ja, men ja, det är sånt mörker i det.
Ja, men det kom ju fram en bra sak som vi pratade om efter att sitta och läsa om allt som just det här offret har blivit utsatt för. Det är ju att vi har en podd där vi går igenom dels svenska rättsfall, men också rättsfall som är ganska som nutida och också där det liksom finns anhöriga och i många fall också offer som lever och som potentiellt kan känna saker av att man pratar om det de har blivit utsatta för. Kan inte någon av er dra lite det som vi pratade om innan?
Jag tyckte, Paula, att du sa det så bra. Jag håller helt med dig. Som du känner att du vill berätta så gör gärna det.
Alltså, vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka sen vi startade podden också. Redan liksom inför första avsnittet, hur ska vi tänka, vad ska vi göra och så. För det finns ju en hel del legitim kritik kring True Crime-poddar på, om man säger det i stora hela, att väldigt mycket handlar om att det ska vara underhållning på olika sätt. Att man ska dra igenom fallen och så ska man chockas av detaljer och gå in och snaska liksom i vad som har hänt och sådär. Och så finns det liksom ingen analys runt omkring. Och tar man svenska poddar kring det här så är väl Seriemördarpodden till exempel en av de här liksom riktiga som brukar få ha hundhuvudet när det kommer till att prata om de här sakerna där. Där de gör liksom, jag menar, Dan Hörner som har den podden, bland annat liksom så här, spelar upp ljudklipp ifrån, alltså där det finns i vissa fall där det finns släpp då liksom filmer eller ljudklipp från tortyr utan människor. Sådana saker han spelas upp i podden typ. Ja, det är sant.
Helt sjukt.
Jag har själv hört ett sånt klipp utav misstag när jag satt i bilen och inte kunde komma åt att byta till nästa avsnitt. Och där någonstans så slutade jag lyssna på just den podden. För att underhållningsvärdet låg liksom i det här, de vidrigaste detaljerna.
Mm.
Och det var ju vi ganska så här, liksom överens om från allra första början, så att vi ska aldrig ha med mer detaljer än vad som absolut nödvändigt för att man ska förstå brottets art och få en bild av vad det handlar om när vi sen går över till att prata juridiken och efterspelen.
Yeah.
Att fokuset ligger ju där på den juridiska biten. Vad är det som händer? Varför döms det som det döms? Hur har rätten resonerat sig fram till de här domarna? Och hur har debatterna sett ut? Det är det vi liksom främst vill ha fokuset på. Och sen måste man ju dra händelseförloppen i stora drag i alla fall för att det ska gå att diskutera domstolarna sen. Tänk till exempel på allra första avsnittet av den här en ordentlig relation till exempel.
Mm.
Men det går ju inte att resonera kring varför domen är så galen när han frias. Utan att liksom prata lite om all bevisning som fanns. Och vi kan inte prata om all bevisning som fanns utan att delvis prata lite om vad det är den här flickan har blivit utsatt för.
Ja, men precis, och även vilken uppsåtsgrad och vilken allvarlighetsgrad på brott och sånt. För att man ska kunna prata om hur rätten har bedömt där. Vilket ju är vad vi tycker är viktigt att kunna få en förståelse för hur man tänker och resonera kring det. Då måste, i vissa fall så måste vissa mer eller mindre detaljerade saker vara med. Men precis som du säger så försöker vi ju verkligen att inte liksom strössla för att ni som lyssnar liksom ska förfasas och att det är det som är härligt på något sätt. För det är ju verkligen inte vad vi är om.
Nej. Och sen har vi ju en akt, vi har ju liksom en dialog. Alltså vi pratar ju om de här grejerna.
Yeah.
Och det är ju från fall till fall där vi måste göra en bedömning så här, hur mycket kan vi säga och inte.
Ja. Exakt. Och vi diskuterar ju också ständigt så här, i vilka fall ska vi hålla så många som möjligt anonyma och i vilka fall ska vi använda riktiga namn.
Precis.
Alltså det gjorde alltså det kanske man märker man lyssnar bak på sånt som jag sa med den här allra första fallet då det liksom gäller en mindreårig flicka och sådär, då hade vi påhittade namn på alla för att hon inte skulle kunna identifieras.
Ja.
Till exempel då. Och vi har haft liksom använt fingerade namn i andra situationer också. I synnerhet då för offrens skull. För att de inte ska identifieras emellanåt då.
Ja.
Det enda fallet där vi inte, där har vi liksom varit tvärtom, att vi har gett namn till offret men inte till förövarna. Det var ju Therese Johansson Rojo och det var ju för att mördarna där var mindreåriga.
Mm.
Och det är liksom en ständig etisk avvägning. Men det huvudsyftet vi har är ju inte egentligen ren underhållning i den här podden, utan det är också att vi vill ha en podd som är bildande. Alltså att man ska lära sig saker utav den och få till en bredare debatt kring de här sakerna.
Ja.
Alltså, ja, både kring domstolarna, hur de funkar och för att få en djupare förståelse för hur rättsväsendet faktiskt ser ut. Men också kring sådana här saker att när det kommer de här enkla lösningarna eller debatterna i sociala medier om att vi borde bara höja straffen så här eller göra det här eller det här brottet på det här sättet. Att man ska kunna ha en liten annan bas att stå på när man ger sig in i de debatterna och kunna se lite längre vad blir det faktiskt effekten av det här.
Att fördjupa de befintliga diskussioner och debatt också. För att vi tror att det behövs. Så är det ju verkligen med alltså alla fall, men i det här fallet också, där vi liksom kommer att röra oss kring en förövare som har begått brott mot många personer, men där vi just nu går ner i liksom det senaste fallet. Där blir det ju också en, ska vi säga, en ny typ av avvägning att göra också, och inte minst med tanke på att i vårt nästa bonusavsnitt som kommer så kommer vi att prata med en av den här mannens offer Paulina, som det kommer vi ju gå in lite mer på slutet och puffa lite mer för det när ni har fått förstå vad det här handlar om. Men det gör ju också att det här blir en tyckte jag var lite svårare avvägning än i vanliga fall. För man vill få med precis hur vidrigt det här är. Men hela tiden med tanke på de alla olika offren som finns. Ska vi dra igång?
Yes.
Du lyssnar på Nyans.
Offret i det här fallet har ett fingerat namn. Vi kallar henne för Anna. Förövaren däremot får ni namn på. Han är dömd i flera gånger om. Janken Donstedt är namnet som han går under nu. Han har bytt namn några gånger. Han hette först Jim Grapenkrans. Han har också gått under namnet Jan-Erik Falk. Men i den här domen och i det här fallet så går han som Janken Donstedt. Jag vet inte hur mycket bakgrund jag ska gå in på honom. Alltså han har sen 2005 så har han betraktats som en av Sveriges värsta sexförbrytare. Och i februari i år så föll den senaste domen från tingsrätten, den överklagades till hovrätten. Men det är långt ifrån första gången som Janken dyker upp i brottsregistret. Om man kikar så finns det en rad olika kontaktförbud, besöksförbud. Det här stora målet då 2005 som vi kommer att prata mer om i bonusavsnittet. Men det vi ska fokusera på nu är alltså det där dom föll i tingsrätten i februari i år. Vi börjar i juli 2019. Det är då som Anna träffar Janken Donstedt. Då har han varit på fri fot efter sitt senaste fängelsestraff på 14 år. Han har varit på fri fot i några år då. Han blev fri 17 februari 2014. När han släpptes fri så larmade kriminalvården om att det fanns en risk att han återigen kan falla tillbaka i brottslighet. Han beskrevs av dem som mycket manipulativ och att han har en exceptionell förmåga att dupera i kombination med en nedsatt empatisk förmåga. Det här visste naturligtvis inte Anna någonting om då i juli 2019. Hon levde då ett ordnat liv, eget boende, jobb, delad vårdnad av sina två barn. Hon har bra kontakt med pappan till barnen, trivs på sitt jobb, har ett stort socialt nätverk. Hon blir sjukskriven ett tag för att hon är överarbetad och har i och med det börjat få ångest. Och vid den här tiden ungefär så hon finns på dejtingsajter, hon vill gärna träffa en man. Hon blir då kontaktad av Janken på Badoo. Han säger att han heter Jonathan Karlsson. Han är trevlig, säger att han jobbar med appar och att han samarbetar med Apple. De har eller får tät telefonkontakt med varandra, bland annat under en period då han säger att han är i USA för just jobb med Apple. Han skickar bilder under tiden som man säger sig vara på den här resan i USA, men det är inga bilder på sig själv. Det motiverar han med att han är förmögen, därför inte vill bli fotograferad. När de väl kommer att träffas första gången, då har det liksom föranletts av att han har krånglat. Han har ställt in flera gånger och kommit med svepskäl och sådär. Men när de väl träffas första gången så har han en förlovningsring på sitt finger. När Anna ifrågasätter det så får han tårar i ögonen och säger att hans tidigare partner Kiki har dött i en bilolycka när han satt bredvid i bilen och att det har tagit så hårt på honom att han fortfarande bär ringen. Ni kommer förstå det på slutet, men det är naturligtvis inte sant. Janken är extremt kärleksfull och öm i början, vilket gör att Anna faller för honom. Hon tänker att hon äntligen har träffat sin drömman. Och människor i hennes omgivning beskriver henne som väldigt lycklig och väldigt kär precis i början. Det börjar dock ske saker som gör att Anna ser Janken bli sur, krävande, arg. Han pratar om kopplingar till kriminella och kommer mer och mer in på sina sexuella preferenser. När Anna inte vill något som han vill, till exempel gå på porrklubb, så får han henne att känna att det är hon som är trångsynt och att hon måste skärpa sig om hon inte ska förlora honom. Bit för bit så går han över hennes gränser samtidigt som hon blir mer och mer förvirrad i vad det är som sker och om hon har rätt att säga nej. Han pratar genomgående om att han gillar när en kvinna inte är så präktig och rädd utan vågar utmana sig själv. Så Anna fastnar ganska snabbt i den här bilden av att det är hon som är tråkig och torr och att hon då riskerar att förlora sin drömman för att hon är det. Det kommer också fram att han är betydligt äldre än han har utgett sig för att vara. Han sa på Badoo att han var 43, han i själva verket är 51. Och det kommer också fram att hans namn inte stämmer. Janken ljuger konstant om saker. Och han pratar på ett sätt som gör att han alltid förhöjer sig själv. Här är några exempel på saker han säger till Anna. Han pratar om ett rån som han har utsatts för som yngre som har gett honom svår PTSD som han också förklarar olika aggressionsutbrott och sånt med. Han säger att han som kustjägare har avväpnat poliser, att han har sjungit i ett band som kommit tvåa i rock-SM på 1980-talet. Att han har arbetat som fastighetsskötare och snabbt blivit chef för en hel arbetsgrupp. Och när han slutade en anställning sa han upp sig på dagen, även om han hade uppsägningstid och ingen vågade sätta sig emot honom. Det är mycket sånt här. Han pratar också om att han har en morbror som är väldigt rik och att Janken är inskriven i hans testament och så. Så bit för bit bryts Anna alltså ner. En dag så kommer han upp bakom henne när de står på balkongen och han stryper henne så att det svartnar för ögonen och hon trillar ner på golvet. Efteråt så säger han till henne att det gör honom så gott att få göra så mot henne och överöser henne med kärleksbedyrelser. Vid ett tillfälle när de har sex så stegrar han våldet. Han säger grovt nedvärderande saker och han stryper henne samtidigt som han våldtar henne. Och här vill jag också slänga in att de olika formuleringar som jag använder nu och vi även använder sen när vi pratar om den här sexuella kontakterna, alltså de här olika tillfällena, det är taget från domen. Vi är ju fullt medvetna om och tycker också att sex utan samtycke är våldtäkt och det är vad Anna får utstå. Men det finns också en poäng i att uttrycka sig så som det står i domen så att vi har det att diskutera från sen så att det inte blir några missuppfattningar i vilka brott det är som gäller. Och så. Janken pratar om att släcka Anna och att han äger henne. Det här släckandet handlar om att hon tuppar av när han stryper. Efteråt så är han kärleksfull och säger att det faktum att hon lät honom strypa henne tills hon tuppade av visar att hon litar på honom och hur fint det är. Hur speciell deras relation är på grund av det. När Janken flyttar in hos henne i mitten av september samma år som de träffades så vittnar hennes omgivning om hur hon förändras radikalt. Den tidigare glada, utåtriktade och sociala Anna drog sig nu undan mer och mer samtidigt som hon blev fåordig och dämpad. Alla relationer, inklusive de med hennes barn, påverkas till det sämre och vissa upphör helt. Anna slutar att prata skånska för att Janken inte gillar det. Så hon börjar prata stockholmska. Vittnen uppger hur det ofta var fördraget i Annas lägenhet och att kameraövervakning installerades. De reagerar på det här för Anna vill ofta ha det ljust och öppet. Men att nu var det alltid fördraget. Ett vittne berättar om hur det låg kniv framme i lägenheten när hen var där. När Anna skulle ha umgänge med sina barn så fick de inte ha kvar nyckeln till hennes lägenhet. De fick inte komma och gå när de ville. Och när de väl fick prata med Anna på FaceTime så var alltid Janken med. Anna höll då med honom i allt han sa. Även andra personer i Annas familj berättar hur Janken alltid var närvarande när de pratade på telefon och att han till och med följde med henne på toaletten under ett julfirande med familjen. Hon fick aldrig vara ensam. En vän till Anna berättar att Janken ringde på hemma hos henne under sommaren 2019. Då han ville prata om ett Snapchat-meddelande som den här vännens dåvarande pojkvän hade skickat till Anna. Han var inte nöjd med det, han tyckte inte att det var bra. Och efter den här påhälsningen så fick Anna inte träffa den här vännen och mer. En annan person har berättat hur han blev uppringd av Janken och utfrågad kring vilken typ av relation han hade till Anna. Han tyckte det var väldigt olustigt. Redan under hösten 2019, det vill säga bara några månader efter att Janken har flyttat in hos Anna så tar hon emot sexköpare i sitt hem. Det första tillfället berättar Anna om hur hon blev övertalad till men att hon sedan uttrycker att hon inte vill mer. Då använder sig Janken av den inspelning som han påstår sig ha gjort vid det första tillfället och säger att han ska visa det för Annas familj och arbetsgivare om hon inte fortsätter. Men det är inte bara den här typen av hot, det är också underförstådda hot om våld. Han pratar om sina kopplingar till maffian till exempel. Åklagaren menar att Janken har rekryterat Anna i det här skedet i syfte att sälja henne vidare till andra män. I januari 2020 så förlovar sig Anna och Janken. Samma månad befinner sig flera män i bostaden och har sex med Anna samtidigt som Janken också är hemma. Mot betalning då. I juli 2020 så flyttar Anna och Janken till Berlin. Han har fått Anna att låna 300 000 kronor och säger till henne att det i Tyskland ska genomföras en affärstransaktion som ska ge mycket pengar och att han ska försörja henne efter det så att lånet kan återbetalas. Han pratar om att det här har att göra med hans appar då och samarbetet med Apple. Först lever de ett relativt normalt liv där, men när pengarna tar slut ganska snart efter att de har flyttat dit så förmås Anna att prostituera sig. I september genomgår Anna också en bröstförstoring i Berlin och det är efter att Janken har sagt att det är någonting som ska ske för att hon ska vara mer attraktiv på marknaden. Och något senare så börjar hon också prostituera sig i deras hem i Tyskland. Hon registreras som sexarbetare där i november 2020. På grund av corona så förbjuds prostitution i Tyskland under en period. Och då har Anna och Janken spelat in sexfilmer som sen såldes av Janken på nätet. Det råder inga som helst tvivel om att det är Janken som har orkestrerat allt det här. Det är han som har tillgång till kontot som betalningarna från torskarna kommer in på. Han har administrerat annonsering på nätet, utformat annonser, angett priser, tagit bilder på Anna och lagt upp. Han har också skött kommunikation med torskarna och närvarat när de har varit där. Både Janken och Anna säger till människor i Annas närhet att inte lägga sig i och låta dem vara och leva sina liv. När det är Anna som säger det uppfattar de närstående det som att det är helt skriptat av Janken. Och Anna har även bekräftat det vid något tillfälle till en närstående. När paret fortfarande är i Tyskland är hennes närstående så pass oroliga över att saker och ting inte stämmer att de börjar prata med varandra. De får rätt på vem Janken i själva verket är, vilket hans riktiga namn är. Och de försöker få hem Anna. Man kontaktar bland annat Paulina, ett av Jankens tidigare offer och vår gäst i kommande bonusavsnitt. Och hon hjälper till i att försöka få hem Anna från Tyskland. Anna berättar vid den här tiden att hon är kontrollerad av Janken, att hon inte vill spela in sexfilmer, men att han uppmanar henne till det för att de behöver pengarna. Hon är rädd och orolig och vill inte fara illa mer. Anna vill hem. I slutet av 2020 så får Anna och Paulina kontakt. Till Paulina så kan Anna berätta om Jankens kontroll, tvång och våld. Det blir väldigt tydligt att Anna har blivit helt isolerad från sin familj. Hon känner sig övertygad om att de inte gillar henne längre. Och att hon är livrädd att det ska komma fram till dem vad Janken har fått henne att göra. Hon känner sig tvingad att göra filmer för att få in pengar. Annars måste hon ta emot flera män om dagen. Anna har också fått stora skulder hemma i Sverige. Bland annat de här lånen då. Och här leder det till Janken. 29 december spelar Anna in ett samtal mellan henne och Janken. Där framkommer det tydligt hur han driver på att hon ska spela in fler sexfilmer och sälja sexuella tjänster. Han säger att det är hennes enda möjlighet att få träffa sina barn igen. Hovrätten formulerar det så här efter att de har hört den här inspelningen. Janken Donstedt har stor verbal förmåga och han är skicklig på att föra sina resonemang på ett sådant sätt att motsägelsefullheten i dessa är svår att uppfatta. Han är en mästermanipulatör. Två gånger kommer tysk polis till parets lägenhet. Det här är konsekvenser av att Annas närstående i Sverige har börjat förstå vad det är som sker. När polisen kommer till hemmet i Tyskland första gången vågar inte Anna uttrycka för dem att hon är rädd och vill därifrån. Hon berättar i förhör sen att Janken står gömd bakom ytterdörren när polisen knackar på och berättar att hennes familj hemma är orolig. Och hon känner sig tvungen att säga att allt är bra. Att hon inte vill följa med polisen. Anna som pratar med Paulina vid det här laget har sagt till henne att polisen måste komma och ta henne därifrån. Hon vet inte hur länge till hon kommer orka leva. Och när de kommer en andra gång 30 december 2020 så lyckas hon få dem att förstå att hon måste följa med dem. Hon får följa med polisen och den som höll förhör med henne vittnar om att Anna är extremt rädd men också lättad. Att hon inte ville prostituera sig och göra filmerna men att Janken hotade med att berätta för hennes barns pappa vad hon hade gjort och att hon då inte skulle få träffa sina barn mer. Anna åker tillbaka till Sverige kort efter detta. Personen som hon får bo hos när hon kommer hem vittnar om att Anna är i otroligt dåligt skick. Framförallt psykiskt men också fysiskt. Hon är mager och har skador från övergreppen, är otroligt rädd, traumatiserad. Anna uttrycker rädsla för att Janken ska hitta och döda henne. När Anna är tillbaka i Sverige så görs också en polisanmälan. Det finns mycket underlag som visar på att Anna är svårt traumatiserad och Annas utsaga får genomgående ett stort stöd av annan bevisning och vittnesmål och bedöms som mycket detaljerad och trovärdig. Det finns journaler som dokumenterar olika skador. En person som haft sex med Anna i parets lägenhet medan då Janken var närvarande vittnar om hur Janken har uppmanat honom att använda våld mot Anna under tiden. Något som han inte ville och att Janken då blir rasande. Janken har då som sagt strypt Anna vid flera tillfällen. Hon berättar hur hon svimmat av. Det här som jag nämnde tidigare med att släcka henne. Det är så många olika händelser som Anna berättar om och så många olika åtalspunkter att det inte går att gå igenom allt. Jag vill inte gå igenom allt heller, men jag kan säga att det är totalt vidriga saker han tvingar henne till. Det är våld, förnedring, övergrepp och manipulation som är bland det absolut värsta jag har läst. Så allt det grövsta, värsta man kan tänka sig. Och det skedde. När Annas ex, det vill säga inte Janken utan pappan till hennes barn, åker till lägenheten i Tyskland för att hämta hem hennes saker efter att hon har återvänt till Sverige, så plockar han också med sig saker som kan användas som bevisning. Det finns olika knivar i lägenheten, en tårgaspistol, olika sexverktyg. Jag vill verkligen inte kalla det för leksaker i det här sammanhanget, för det har använts som verktyg. 5 olika kvinnor som tidigare haft relation med Janken vittnar mot honom. Och det ger tillsammans en väldigt övertygande bild av hans sätt att manipulera och kontrollera. Det finns även fler kvinnor än de här 5 som har utsatts. Deras berättelser stämmer överens med det Anna berättar. Hovrätten formulerar sig så här. Kvinnornas vittnesmål ger en samstämmig bild av Janken Donstedt som en man som inte är främmande för att hota, dominera, dupera och isolera kvinnor samt utnyttja dem såväl för att tillfredsställa egna sexuella preferenser som för att säkra sin försörjning. Om Jankens utsaga så säger rätten att genomgående att den har varit påfallande detaljfattig grund och att vissa delar har varit rakt av totalt orimliga. I vissa fall ger han till exempel både stöd till en anklagelse samtidigt som han säger att den inte inträffat. Han menar ju rakt av att han är oskyldig. Han säger att han är verbalt dominant i sängen, men i princip för att det är att de båda gillar det. Han säger att det aldrig har varit så hårt att det behövts stoppord. Han säger också att det är Anna som vill att de skulle ägna sig åt eskort för att få in pengar. De hade pratat om catering, men Janken säger att Anna tyckte att det skulle ge mer pengar med eskort. Han säger också att det var hon som ville testa på det först i Sverige och att hon sen ville träffa fler, att hon tyckte att det var spännande. Det är det gamla vanliga helt enkelt. Det är väldigt synd om honom. Han mår väldigt dåligt och hon och alla andra kvinnor ljuger om allt. Det var det. Det här är Nyans.
Så, tack Kajan för genomgången. Jag ska gå igenom vad tingsrätten och hovrätten säger om det här. Det var en extremt lång dom, till att börja med, jag tror att den är runt 250 sidor. Och det är väldigt, väldigt många åtalspunkter. Jag kommer inte kunna gå igenom alla i detalj, uppenbarligen. För då så skulle vi sitta här hela natten. Men så här, det som händer är, i tingsrätten så döms han till 13 fall av grov våldtäkt, 2 fall av våldtäkt av normalgraden, människohandel och grov kvinnofridskränkning. Det är det han döms för. Och grov kvinnofridskränkning, det är ett sånt här brott som man brukar säga att det pågår under en tid där många brottsliga gärningar, till exempel hot och misshandel och så vidare, har hänt under den tiden, en period. Och då så kan, om det är en relation mellan en man och kvinna, så kan det bli grov kvinnofridskränkning istället för att man då döms för alla de här enskilda brotten. Och för det här så döms han till 17 års fängelse i tingsrätten. Och att han ska betala 875 000 kronor i skadestånd. Det tingsrätten säger, det är att den här handlingen, eller de här handlingarna, har ett straffvärde på 14 års fängelse. Och det straffvärde är ju det som, om man säger så här, det här är vad du förtjänar för det här, för de här brotten. Sen kan det finnas omständigheter som gör att det blir ett längre eller ett kortare fängelsestraff, men det är det som det liksom är värt i fängelsestraff, 14 år. Sen säger tingsrätten att eftersom att han har återfallit i samma typ av brottslighet, då tar man upp det här fallet som Kajan berättade om från 2005. Och då säger man att eftersom att han har återfallit så gör det att han ska få ett strängare fängelsestraff. Så istället för 14 års fängelse så döms han då till 17 års fängelse. Så att han får 3 år extra på grund av att det här inte är första gången. Det är det som händer i tingsrätten. I hovrätten så gör man en lite annan bedömning. Där ändrar man tingsrättens dom på så sätt att han döms istället till 7 fall av grov våldtäkt istället för 13. Och flera av de här grova våldtäkterna bedöms istället som våldtäkt av normalgraden, så att man gör en annan rubricering av händelsen. Man går inte in och säger att det här har inte hänt, utan det man säger är att de här då övriga fallen inte är, ska rubriceras som grovt, utan liksom vanlig våldtäkt. Och han döms då istället för 2 fall av våldtäkt, så döms han till 7 fall av våldtäkt. Så det är 7 fall av grov våldtäkt, 7 fall av våldtäkt. Och sen döms han också till 1 fall av sexuellt övergrepp. Så att det är ett av de här, en av de här våldtäkterna, säger hovrätten att det är inte en våldtäkt, utan det är ett sexuellt övergrepp. Sen så döms han också för grov kvinnofridskränkning och människohandel och koppleri. Och angående människohandeln så säger man att det har inte pågått under lika lång tid som han döms för i tingsrätten, utan det är en mer begränsad tid. Men utöver det så döms han då för koppleri, för en, liksom den tiden som han inte döms för, eller som han dömdes för i tingsrätten. Och under den grova kvinnofridskränkningen så är det flera av delarna, eller liksom brottsligheten som går in under det, är det delvis, säger man, att det är inte lika många. Så att exempelvis så, jag tror det var ett ofredande. Vänta, nu ska vi se. Vänta en sekund. Jo, Så under den här grova kvinnofridskränkningen så döms han inte för lika, eller man säger att det inte är lika många händelser som går in i den som man gör i tingsrätten. Exempelvis så är det ett fall av ofredande som han frikänns för i hovrätten. Men man ser ändå att han döms för grov kvinnofridskränkning, men man pekar ändå ut att så här, just den här händelsen, den kommer han frikännas för. Och det här gör ju att det hovrätten dömer honom för är ju inte det är ju extremt allvarlig brottslighet såklart, men som sagt, det ses inte som lika grovt som i tingsrätten. Men sen säger ju hovrätten, är ju väldigt tydliga med att det här är extremt grov brottslighet. Men just att det faktum att man gör en sett andra brottsrubriceringar talar ju för att det ska vara ett lägre straff än i tingsrätten. Han döms också till att betala ut 575 000 kronor i skadestånd.
Jag kan väl kanske flika in och så säga det här med att det som man reagerar på ganska kraftigt är ju det här hur tingsrätten och hovrätten resonerar olika vad gäller den tidigare brottsligheten och tiden som har passerat där.
Ja. För det som händer är att i tingsrätten så får han ju 3 år extra fängelse på grund av att han på grund av tidigare brottsligheten. Men det som hovrätten säger det är att man kan inte ta hänsyn till den när man bedömer hur långt fängelsestraffet ska vara för att det ligger för långt bak i tiden. Och det här är ju inte någonting som hovrätten har hittat på, utan det här är ju, det finns ju praxis på det och domstolarna ska ju följa den praxis som finns. Så att här skulle jag säga att tycker man att det här är fel, då är det politiker som måste åtgärda det här. För hovrätten hänvisar till ett fall från högsta domstolen och säger att det här är liksom vägledande praxis, och för någon anledning så har tingsrätten valt att liksom, jag vet inte om de inte kände till det eller bara varit strunta i det, men det här är den praxis som är, och vi som domstolar är skyldiga att följa praxis. Vi kan inte vind för våg bortse från den. Och då säger man att det har gått så pass lång tid, vi kan inte ta hänsyn till tidigare brottsligheten, varav de här 3 åren då försvinner.
Det låter ju i tingsrättens, tycker jag, formuleringar kring det här som att de inte har koll på den här tidsperioden.
Ja. När jag läste tingsrättens domskäl så uppfattade jag det på samma sätt, att de inte hade koll på det här. Och jag menar, det är helt korrekt av hovrätten att säga att hallå, vi har ju den här tidigare, vi har högsta domstolen har sagt till oss vad som gäller, vi är skyldiga att följa det. Och så
jag läste
det.
I en artikel i Expressen som rapporterade om det, så stod det så här: när tingsrätten gjorde sin bedömning i februari lade man till 3 år på straffet och man ansåg att det fanns risk för återfall, men den skärpningen tog hovrätten bort, trots att hovrättsrådet Katarina Persson själv menar att det finns en risk för återfall. Och hon säger, när det har gått mer än 4 år så ska man inte återfallsskärpa straffet. Så de 3 åren tog hovrätten bort.
Mm. Och det är ju domstolarnas roll att vara så där fyrkantiga. För det är någonstans där som rättssäkerheten ligger. Jag vet att det här blir jättesvårt. För att jag vet att det är många som har argumenterat, vadå rättssäkerhet? Rättssäkerhet för oss kvinnor då? Vi som riskerar att bli utsatta för den här mannen. Hur är det med våra rättigheter? Men det är så fundamentalt att domstolarna ska följa det som högsta domstolen har satt i praxis och liksom följa lagen. Och det är det hovrätten gör. Sen så kan jag tycka att okej, 4 år är ju väldigt kort tid. Väldigt kort tid, eller 5 år blir det nu här. Det är väldigt kort tid. Så att han var ju precis så att han liksom inte tog hänsyn till det. Han kom precis över gränsen. Och här kan jag kanske känna då, men det är kanske någonting som politiker borde i så fall ta tag i, att det ska spela liksom spela in längre.
Ja. Att högsta domstolen faktiskt får göra en till genomgång av det. För jag menar, hovrätten har ju hänvisat till olika prejudicerande domar då, i högsta domstolen som visar på det här. Men att man faktiskt skulle testa det här igen och se att när det till exempel som i sådana här fall där det är så otroligt många återfall, så otroligt grova brott som är så extremt lika, att man på något sätt kan.
Fast jag tycker inte riktigt att det är inte riktigt hovrättens roll att testa, utan i så fall skulle jag säga att då får de överklaga det vidare.
Ja, det var det jag menade. Jag kanske sa fel. Precis, jag vill att Högsta domstolen ska pröva det igen.
Ja, precis. Nej, men det håller jag helt med om. Att man får hoppas att det drivs vidare till Högsta domstolen, ja, att de Paula. Tittar på det igen. Förlåt Paula, jag såg inte att du riktigt.
Ingen fara. Alltså bara en snabb fråga som jag kommer att tänka på nu. I det här, det var lite här, räknade de 5 år nu, eller ja, praxis då, 4 år från det att han blev frisläppt till det att han blev åtalad igen?
Ja.
Visst är det så? Ja. För det kan ju också känna i så fall är värt en debatt.
Ja, eller är det från att brottet begicks?
Nej, det är det.
Det var från att han blev åtalad.
Alltså de här 4 åren från att han frigavs och så till... Ja.
Alltså jag tänker till precis. Återfall i den nya brottsligheten. Eller för den här frigavs 2014, eller hur?
Ja.
14, 15, 16, 17, 18, 19. Alltså han är precis på gränsen.
Ja.
Det är precis att precis, det
men då,
ja, men
precis, då är det så, förlåt. Då är det från att han frigavs tills att brotten begås.
Ja, tills han begås, ja. Till han begår nya brott. Ja, men det är i alla fall det är vad som händer. Och därför tas de här 3 åren bort. Så att, men då är vi ju fortfarande på att ja, men om ska man gå på tingsrättens linje så skulle det bli 14 års fängelse åtminstone. Och det är ju, om jag inte minns fel nu, så var det i den tidigare brottsligheten från 2005. Då dömdes han till 14 års fängelse. Ja. Men då är frågan, vad är hovrätten nu? Jo, hovrätten lyfter ett rättsfall från Högsta domstolen igen. Och som de menar på är då prejudicerande och ska följas. Liksom. Och det var ett fall där en person dömdes för 100 fall av grov våldtäkt mot barn. Och då dömdes den personen till 12 års fängelse. Och de säger bara rent upp och ner. Bara, här har vi det här fallet. I det fallet blev det 12 års fängelse. Och då landar vi på 11 år här.
Mm.
De säger inte mer än det. Det är bara att okej, det blev 11 år. Jag ser inte. Alltså, hade jag varit hovrätten så. Men han blev dömd tidigare till för liknande brottslighet i 14 år. Jag hade nog varit lite mer vågad och bara kört på 14 år. Men det gjorde de inte, utan det blev 11 år. Det var det om straffet. Sen så kan man väl säga lite mer om själva bedömningarna i domen. Och det, både i tingsrätten och hovrätten så bedömer man att Anna är helt trovärdig och man utgår från hennes uppgifter. Och hon, det, är liksom, det finns inga tvivel, utan det är i princip allt hon berättar, kör man på. Jag tyckte generellt att alltså det är, jag tycker om, förutom då värderingen av straffet, så tycker jag ändå att både hovrätten och tingsrätten formulerar sig på ganska bra sätt. Just det här med när det är så mycket manipulation, så kan jag ibland uppleva att inte domstolarna fattar hur stark kraft det finns i liksom det manipulativa. Men jag tycker ändå att hovrätten och tingsrätten tar in det. Att hon jag menar, de formulerar sig
på ett enda ställe, men tror jag, i hovrättsdomen där jag reagerade lite på att man var så att hon hade kunnat lämna eller ta sig ur. Så.
Men generellt tycker jag ändå att det är rätt bra nivå. Jag kan ändå tycka att det är viktigt att lyfta att så här, jo, men ibland så fattar domstolarna, fattar visst, nej, inte alltid, men ibland så gör de det i alla fall. Och här var ett sånt fall. Sen så kan man väl säga, jag försökte få grepp på varför man gjorde så annorlunda rubriceringar i flera fall av grov våldtäkt, så att det var våldtäkt. Och där gav de inte, hovrätten gav mig inte mycket. Utan där säger man bara att det här och det här har hänt, det ska ses som våldtäkt, det är inte en grov våldtäkt. Och så går man vidare. Mm. Så att, ja.
Det var väl liksom några fall där när man skrev ut att det går inte att när Anna har berättat att hon har svimmat av strypning, så formulerar de det som att det går inte att fastställa att hon har svimmat av, men att det kan ha känt en
jag såg det vid ett ställe, men jag tyckte inte att det var så jätte, det var inte att de hänvisade och gjorde jämförelser med andra domar eller
Nej.
Så.
Jag tänkte om det var med i sänkningen av graden.
Det ska ta upp. Jag ska kolla exakt formuleringen här.
Men det är som sagt en, alltså det är framförallt tingsrättsdomen som är saftig. Som 17. Medan du letar kanske jag kan säga bara lite som jag tyckte var intressant. Man får ett utlåtande från en psykolog och en psykoterapeut på Karolinska universitetssjukhuset. Hon har då gått igenom Annas skriftliga förhörsutsagor, men inte träffat Anna personligen. Och då får hon spekulera utifrån sin profession kring eventuella diagnoser eller så för Janken. Och hon säger ju då att underlaget skulle kunna ligga till grund för misstanke om att Janken Donstedt lider av sexuella avvikelser i form av sexuell sadism och tvångsmässig sexuell beteendestörning samt en avvikelse i form av antisociala drag med bristande empati. Men det sägs ju också att en diagnos förutsätter att man träffar den berörda personen. Men jag tycker ändå att det är ganska intressant med de här. Jag har inte jättebra koll på dem. Sexuell sadism till exempel betyder att man går igång sexuellt på andras lidande och smärta. Tvångsmässig sexuell beteendestörning är när sexuella handlingar och fantasier tar så stort utrymme av en persons liv att det sker på bekostnad av annat.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det står också att sexuella avvikelser kan behandlas genom KBT, kognitiv beteendeterapi, i kombination med antitestosteronbehandling eller antidepressiv behandling. Men man vet ganska lite om återfallsrisker när det kommer till behandling. Men man har sett i metastudier att sexuell upptagenhet är en riskfaktor för återfall, även vid behandling.
Ja. Okej, jag var inte mutad. Jag trodde inte att jag var mutad. Nej, men jag kollade på det här igen kring det här rubriceringen och det här med att han släckte henne. Det hovrätten säger vid ett tillfälle är just det här att det inte bevisat, vi pratar om ett specifikt tillfälle, att det inte bevisat att hon blev medvetslös till form av det här strypgreppet. Men vid det tillfället så döms han för grov våldtäkt. Det är ett av de tillfällena. Så det är inte,
ja, det är inte till.
Som jag uppfattar det för. Nej, det uppfattar jag inte hör till.
Nej.
Det är inte helt tydligt. De går inte in, de lägger inte med jättemycket kraft i att förklara varför de rubricerar annorlunda. Ja, men det är väl, alltså det är det jag tänkte prata om kring straffet.
Paula, led oss vidare.
Det här är Nyans.
Måste jag?
Snäll. Need you.
Ja.
Det har lyckligtvis varit lite lättare att följa debatten som har varit efteråt när det kommer till det här fallet. Versus när vi ska prata om hans tidigare brott i bonusavsnittet sen med Paulina.
Ja.
Det som har varit absolut främsta reaktionen kring det hela, det är ju liksom det här med hur snäv tidsram som har satts nu som vägledande för när tidigare brottslighet ska räknas eller inte. Att det är liksom lite konstigt om man satt, ja men har de återfallet efter 4 år så ska man inte räkna in det längre. Samtidigt som man tittar på återfallsrisk för att bedöma liksom hur väl en behandling har funkat och sådana saker. Då tittar man ju på 1, 3, 5 och 10 års perioder. Och så kommer man här och bara, nej men efter 4 så är det inte relevant längre.
Mm.
What? Och 4 år är liksom, alltså på det stora hela så är ju det ingenting. Beroende på, och så här, han fick 14 år första gången.
Ja. Kom ut 17 februari 2014.
Mm, precis. Och då hade ju han egentligen drygt 4,5 år kvar av sin dom. Som han skulle sitta då, som var villkorligt. Så att han återföljer ju brott innan hans villkorliga dom var slut. Nästan. Det var ju där det blev, vi sa det här, att det tog 5 år ungefär mellan. Att det var liksom precis sådär att så fort han inte längre var villkorlig frigiven så återföll han i brott.
Mm.
Och det kan kännas som att, men räkna från det då? Alltså varför ska vi räkna ifrån när han släpptes ut ur fängelset? När han släpptes ut enligt praxis efter 2/3 istället för efter fullständigt avtjänat straff. Då ska man väl räkna ifrån när straffet faktiskt var helt utagerat så att säga. Vilket det ju var för 4 år sedan.
Säger du det? Det har jag inte ens tänkt på.
Nej, men nu pratar jag spontant här.
Jag vet hur praxis ser ut. Det jag menar på är att det vi kan behöva ha en debatt kring är ju att ändra på det.
Ja, det jag menar är att hade han fortfarande varit villkorligt frigiven, då hade man nog inte bedömt det på det här sättet. Utan då är han ju inte, då har han inte avtjänat sitt straff än. Då hade han ju
Men han borde återfallit i brotten ju för att 8,5-9 månader och sånt där efter att den villkorliga frigivningen tog slut.
Ja, men det jag menar är att hade han fortfarande varit villkorligt frigiven, hade det varit en längre tid. Låt säga att han hade återfallit i brott tidigare. Eller så här, låt säga att det är ett helt annat fall och någon döms mycket, mycket längre och har 8 år kvar. Okej, nu blir jag helt...
Men vi går tillbaka till Lotta som vi pratade om. För där var ju Martin fortfarande villkorligt frigiven när han mördade henne.
Det kan jag måste bara kolla en grej.
Nej, men precis, jag tror nästan att ni pratar om 2 lite olika saker nu. För att,
för jag tänker ju på från när man räknar.
Ja, för vi är alla överens om att om han fortfarande hade varit under sitt fängelsestraff så att säga, även om det var under villkorligt, så hade det bedömts på ett annat sätt. Men att problemet är...
Ja, för då hade man ju också lagt på det. Då hade man ju lagt på det per automatik. Alltså, så att han hade haft 2 år kvar av sin villkorliga frigivning när han åkte fast för det här. Då hade man ju lagt på de 2 åren på domen.
Ja. Och att din poäng är att man ska inte börja räkna från när man kommer ut från fängelset, alltså det vill säga bokstavligt traskar ut därifrån, utan från när straffet anses vara avklarat.
Exakt.
Det enda jag menade på var att man kan inte begå brott under sin villkorliga frigivning utan konsekvenser.
Nej. Och jag menar som det verkar vara nu, då har de ju räknat att han var dömd 2015, vilket betyder att hans då 14-åriga dom var klar 2019. Och de här brotten som han blev dömd för nu började 2019. Alltså börjar han med ny brottslighet samma år som den 14-åriga domen tog slut. Men man räknar inte det, utan man räknar från när han gick ut från fängelset, vilket blev alltså nästan 5 år tidigare. Och därför så säger man att då spelar inte den brottsligheten in. Och det jag menar är att det är en jätteknepig praxis att man säger att men nu har han fått gått ut ur fängelset. Och så länge han inte begår något brott, så länge den villkorliga domen fortfarande gäller, så ska vi inte räkna det som ett återfall. Att han sen börjar begå brott typ ett halvår efter att den villkorliga domen också är avklarad. Men det var ju där det liksom hans dom egentligen tog slut. Och det borde vara därifrån man egentligen ska räkna det här. Att nu ska det gå 4 år utan att han begår brott. För att man ska börja sluta räkna på det, för att försvåra det vid bedömning för nästa brott.
Ja.
Hängde du med, Hanna?
Jag hängde med. Jag funderar lite bara på hur man egentligen räknar. Jag har inte läst Högsta domstolens dom.
Nej, nu kan jag bara gå på vad hovrätten sa. Eftersom de sa att utifrån hovrätten eller Högsta domstolens praxis som de har satt, så skulle man vänta på, hade det gått mer än 4 år så fick man inte räkna det längre. Och det är ju omöjligt att ha gått mer än 4 år från att domen tog slut om han dömdes i 14 års fängelse 2005 och han började begå brott 2019, det vill säga 14 år efter den domen.
Det måste vara från när han är på fri fot som man räknar.
Exakt, det går inte att få in de där 4 åren annat än då att han magiskt hoppade fram och tillbaka i tiden då, så att de här brotten egentligen då skedde, vad blir det, 2023 som tidigast.
Det är också väldigt ny praxis.
Alltså.
Det är praxis från 2020. Mm. Det är superfärskt. Mm.
Så det är därför jag känner, nu vet jag ju att de har ju överklagat den här domen till Högsta domstolen för att faktiskt titta på just den här praxisgrejen, tror jag, med hur lång tid det ska gå. Och jag misstänker att det kanske har med det här att göra, att man liksom ifrågasätter det här att de säger de här att det måste ha gått mindre än 4 år från senaste domslut liksom till frihet utan brott. Att man liksom säkert vill ha något förtydligande i det här, att ska det verkligen räknas bara för att när det hade liksom, han ändå hade en villkorlig dom där och ju därmed inte var en 100% fri människa. Vi får se, det kan ju bli förtydligande i det här.
Det borde,
men
ju,
jag kan ju tycka att det är konstigt.
Ja, det borde ju verkligen det, för att det är inte på samma premisser att gå på en villkorlig dom och begå brott som när du gör det efter avtjänat straff. Och det är naturligtvis så att förövare både vet om och kan liksom ta hänsyn till det. Så det känns väldigt konstigt att praxis skulle anpassa sig efter det då.
Det känner också att, för det är ju det, hade han då börjat lite tidigare, bara lite tidigare typ, då hade han ju fortfarande varit, även om det hade varit en månad kvar utan den villkorliga frigivningen, så hade det fortfarande varit tillräckligt för ett straffskärpande.
Ja.
Men att han nu väntar, så ska man plötsligt säga att nej, men då är det lugnt.
Ja.
Det blir, för mig blir det lite error i huvudet, jag får inte ihop den uträkningen som hovrätten har gjort.
Och det här är ett sånt tydligt fall av där man kan säga att man, eller tycker jag i alla fall, att hovrätten har utifrån rådande praxis gjort en korrekt liksom bedömning av det, men att rådande praxis i så fall är fel och att det är någonting som HD borde titta på. Jag kan väl tänka rent spontant också, i och med det du var inne på också, Hanna, med bedömningen av det förra straffet för ett väldigt liknande brott som hamnade på 14 år, att det skulle ligga på 14 år sen så plus de här tre åren, precis som tingsrätten utfärdade. Ja. Men då är det, som, det är inte som att hovrätten har gjort fel i det då, eftersom att det är den praxis som ligger. Men det borde man kanske se över.
Ja, alltså så här, det som är ju att jag förstår ju på ett sätt att de sänker straffet från 14 år, eftersom att de gör en annan brottsrubricering på flera av på det är sju av de grova våldtäkterna, så är att det är ju våldtäkt av normalgraden. Så det blir väldigt konstigt också att säga att okej, det ska dömas, straffet ska vara lika hårt som om det hade varit grova våldtäkter, fast vi bedömer dem som inte grova. Ja. Förstår ni vad jag menar? Att jag kan fatta att de ändå sänker det. Sen så nu försöker jag liksom förstå hovrätten. Det betyder inte att jag personligen tycker att det här är rätt. Gud, varför är det så svårt att hitta ett rättsfall? Alltså, oh my god.
Nej, men alltså, det är som sagt som jag var inne på alldeles nyss, så kan man ju tycka att de har, vad gäller det här pålägget då, eller borttagandet av pålägget, att de har dömt liksom korrekt utifrån hur det ser ut. Men att hur det ser ut är någonting som är inte känns, precis som med Paulas argument, att det inte känns rimligt.
Jag försöker bara se om jag kan hitta någon bra form, hur de formulerar jag hittat rättsfallet.
Jag kan ju läsa så länge att hovrätten formulerar ju som så här: normalt gäller att tidigare brottslighet inte tillmäts någon betydelse alls om, nu ska vi se om det är hovrätten eller tingsrätten som säger, ja, det visar sig. Normalt gäller att tidigare brottslighet inte tillmäts någon betydelse alls om den ligger så långt tillbaka i tiden som 4 år eller mer. Med hänsyn till den tid som har förflutit efter frigivningen saknas det förutsättningar för att vid straffmätningen beakta Janken Donstedts tidigare brottslighet. Hovrätten alltså.
Och där säger jag om det från frigivningen. Vilket gör att de räknar ju inte hans fullständiga straff.
Nej, just det. Det står det ju rakt ut.
Så de räknar liksom inte in att, så de tar inte hänsyn till det faktum att de väldigt, väldigt mycket förövare, utav de som ändå är återfallsförövare, brukar ha en tendens att hålla sig i skinnet under tiden som de har villkorlig dom. Och sen återfaller de i brott i princip så fort det villkorliga släpper, för då vet de att det inte längre kommer innebära hårdare straff.
Ja, men för det som blir lite grann är ju att hovrätten trollar bort den villkorliga delen av straffet.
Mm. Fast varför då? Nu hänger inte jag med. Varför trollar de
trollar
bort den?
Eftersom att de inte räknar med den. De räknar från frigivningen, det vill säga då han får gå ut. Och att det är då de börjar räkna den här.
Ja okej. Ja, men man menar generellt. För att i det här fallet så är ju den villkorliga, den är ju förbrukad, eller alltså den har
jo,
ju
men det är inte då, det är inte från innan, då de börjar räkna.
Nej, jag förstår det, men i det här fallet så alltså,
jo, men jag tror vi inte då, förstår han, för att vi säger inte att han begick brottet under tiden han var villkorlig. Det är inte det, utan att från när man börjar räkna de här 4 åren så räknar de inte från när den villkorliga domen är slut, utan från när han traskar ut.
Nej, det förstår jag.
Så, och då var det jag menar, att det är på det sättet som man då i hovrättens sätt att se på det, eller då egentligen högsta domstolens rådande sätt att se på det, eftersom att man inte räknar från den villkorliga tiden är slut, så trollar man i princip bort det i det här avseendet. Så jag menar.
Det enda jag ville bara trycka på var just det här, att det inte som att i det här specifika fallet så begick han inte brottet under tiden han var villkorligt frigiven. Det var det bara det, så att det inte blir...
Nej, han begick samma år som den frivilliga domen tog slut. Ja, och det är det med att det blir knäpp.
Ja,
hade han fått sitta kvar, det är ju det här som jag menar blir konstigt. För hade han gjort saker i fängelse, säger vi till exempel, så att, som hade gjort att man bedömde att han inte kunde bli villkorlig frigiven efter 2/3. Och så hade han fått kommit ut efter att ha suttit fullständig tid. Och så begått det här brottet. Då hade ju hans tidiga brottslighet räknats.
Ja.
Då hade det inte gått 4 år från att han blev frigiven.
Nej.
Men nu, för att han hade skött sig tillräckligt bra i fängelset och blev villkorligt frigiven, så räknas plötsligt inte hans tidigare brottslighet, trots att det är nästan identiskt med vad han döms för igen nu då. Mm. För att det hinner gå sex månader från att domen slutar gälla till att han har hittat ett nytt offer.
Alltså det är ju jättekort tid. 4 år är ju jättekort. Mm. Det tror jag vi alla är överens om att så bör det inte vara. Jag tänkte att jag ska läsa det som Högsta domstolen säger och det som ligger till grund för det här slutet. Så här säger Högsta domstolen: redan med hänsyn till brottslighetens höga straffvärde ska påföljden som domstolen har funnit bestämmas till fängelse. JJ, alltså personen som står åtalad, har flera gånger tidigare dömts för våldsbrott. Hans tidigare brottslighet kan inte ges någon betydelse för påföljdsvalet, eftersom det finns en presumption för fängelse redan med hänsyn till det höga straffvärdet. Återfallet kan i detta fall inte heller beaktas genom förverkande av villkorlig medgiven frihet. Den nu aktuella brottsligheten är likartad JJs tidigare brottslighet, och i båda fallen förekommer brott som är särskilt allvarliga. Sett i den tid som han har varit i frihet har återfallen kommit förhållandevis snabbt. Det finns därför flera skäl till att i skärpande riktning beakta JJs tidigare brottslighet vid bestämmande av fängelsestraffets längd med stöd av 29 kapitlet 4 paragrafen brottsbalken. Straffet bör till följd av detta bestämmas till fängelse i 6 år.
Ja, men då är det ett helt annat fall alltså.
Känner du? Ja, men det är det här som är prejudikatet.
Jo, men det är bara så att vi tydliggör att det du läst upp nu rör ett annat.
Det här är ett helt annat fall.
Ja, och precis. Och där var,
det är det som hovrätten hänvisar till.
Precis, och där var ju prejudikatet att det hade gått kort tid.
Mm. Men alltså det här, jag känner att det här nästan...
Alltså jag får inte ihop hur hovrätten kan peka på det här fallet och säga att det är prejudicerande för Janken.
Nej, men jag känner att det här, det är någonting som inte riktigt jag förstår.
Nej, jag tror inte att det bara är du, får jag säga. Men det här får ju...
Alltså det kan ju vara att jag, alltså så här off-cam tänkte jag säga, men det kan ju vara att det är någonting som jag har missat här, för att det här känns ju väldigt konstigt.
Ja, för här säger de ju i princip motsatsen. Det har gått rätt kort tid emellan och det har varit flera återfall, och därför ska man ändå ta hänsyn till det. Även fast han inte är villkorlig frigiven längre.
Jag känner att jag behöver läsa domen från början till slut. Det här har varit inte så bra. För att kunna liksom tolka det här prejudikatet.
Eller så låter vi det vara, så säger vi bara så här att det här låter jättekonstigt, så vi återkommer med det i bonusavsnittet, vad det var egentligen.
Ja.
Om vi får någon klarhet i det här, vi återkommer och ser om det finns någon bättre logik än vad vi lyckades fatta just nu.
Men för att bara...
Vi får fan betala för det.
Nej, men att bara sätta sig och kolla på vilka prejudikat HD använder, det är att titta på helt nya domar och se hur de tillämpas. Det tar lite tid. Det kan vi försöka göra och se om vi fattar det bättre. Och så gör vi en cliffhanger av det hela.
Ja, jag tycker vi gör en cliffhanger av det. Att se vad vi kan. Och vi kan förstå vad det är hovrätten har liksom lutat sig på här.
Ja.
Men det jag tänkte att
för det här var ju makes no sense överhuvudtaget när man läser det. Jag bara, hallå, när kommer själva punchlinen? Bara, ingenting.
Ja, jag klipper ihop någonting snyggt här nu. Men jag tänkte på en annan grej. Apropå just den här grejen nu då. Och hur man tolkat de här prejudikaten för att nu då liksom kunna sänka hans straff. Och det är... innan jag säger för mycket. Vilken hovrätt var det här handlar om nu?
Är det samma?
Var det Skåne? Är det Skåne?
Är det fucking Skåne?
Ja, det var det jag hade för mig nu, att det är Skåne. Alltid. Det är Skåne igen.
Alltså, det är alltid Skåne. Ja. Vi behöver ju ha ett helt avsnitt av fucking hovrätten i Skåne och Blekinge. Ja. Jag har ju förstått om den här utredningen från Brå där de pekar ut just sexualbrott på hovrätten.
Berätta om det igen för de som har missat det.
Ja, nej men det Brå, Brottsförebyggande rådet, gjorde en genomgång över hur hur domare dömer i olika typer av mål. Och för att se om det är en enhetlig, man gör enhetliga bedömningar genom hela landet. Och där var det i princip så här, ja, alla domstolar bedömer de här sexualbrotten på liknande sätt. Förutom hovrätten över Skåne och Blekinge. Och då tror jag att det var att de kom fram till att ja, men just hovrätten över Skåne och Blekinge gör andra typer av bedömningar och bedömer det som mindre grovt. Ja. Och va, alltså, hur många mål har inte vi gått igenom nu som det är bara så här, oj, de sänkte, ja. Oj, vad långt de sänkte. Ja, ja men det var hovrätten över Skåne och Blekinge.
Precis, alltså det här är ju vårt 14:e avsnitt
ja.
Som vi gör nu. Och av samtliga sexualbrott som vi har tagit upp där Skåne och Blekinges hovrätt har varit med så har de kraftigt sänkt straffen och vi har suttit så här, varför?
Ja.
Och det är bara på ren slump för vi har ju liksom valt ändå liksom sådana som har kommit upp.
Vi har inte valt utifrån det, nej.
Nej, utan det är bara liksom så här stickprov för jag på att säga. Det är på en ren slump att det har kommit upp på olika sätt. Men att vi lyfter det här fallet till exempel är ju bland annat för att Paulina har kontaktat mig om det här och det faktum att hovrätten plötsligt sänker hans straff så fruktansvärt mycket och liksom bara hjälp vad är det som händer ungefär och så, men vi lyfter det här in i Nyans och så frågar om hon också kan tänka sig att vara med i ett bonusavsnitt och bli intervjuad om det hela för att kunna få liksom ett offersperspektiv i en sån här situation där vi vet liksom, ändå känner ett av offren och som är offentliga med det. Så det är också bara en sån här ren slump. Och det bara fortsätter. Så att det är ju någonting med gubbarna i Skåne.
Ja, det här måste vi göra. Vi måste göra någonting. Vi får göra någon slags sammanställning eller något. För det här är ju...
Jag tänkte på det just när jag såg där, liksom, var det kom ifrån. Bara att, oj, nu är det med farten igen. Ja, för det är det jag känner också nu när du också läste lite där från det prejudikatet som de pekar på. Att det känns som så här, men, precis som i det här en olämplig relation. Liksom, att man får känslan av dem att de är väldigt, väldigt duktiga på att försöka hitta saker. Att vinkla på sätt så att man ska kunna sänka straff. Och det var ju det som du sa med sexualbrott och från det här med brott. Det var ju att i den mån, alltså de sänkte fängelsestraff och i den mån de kunde fria så friade de mycket, mycket mer.
Så jag tänkte att jag kan läsa det. Jag drog fram Brås rapport och den är från 2021. Så den är ganska färsk. De skriver så här. Det de gjorde var att de skickade ut massa fiktiva fall. Så här, hur skulle ni bedöma de här? Och sen jämför de hur domstolarna bedömde dem. Och då så i resultat och slutsats kan man läsa så här. När det gäller frågeställningen om enhetlighet i dömandet visar resultaten från vignettstudien att de fiktiva fallen bedömdes på ett enhetligt sätt i landet med ett undantag. Domarna verksamma i hovrättsområdet över Skåne och Blekinge bedömde de fiktiva fallen med fängelse i lägre utsträckning än domarna är verksamma i andra hovrättsområden. Mm. Sen går de in lite mer i... Jag är osäker på om det var just om det bara gällde sexualbrott eller om det gällde allt.
Men vi tittar på de här som vi tittar på de här fallen som hovrätten har dragit upp då från HD som de hänvisar till. Det kan man ju titta ganska så snabbt i hur man har dömt om det är tillämpbart. Om vi tycker det. Det kan vi göra och följa upp.
Står också så här. Men en signifikant skillnad framträdde dock, nämligen att domarna i hovrättsområdet över Skåne och Blekinge valde fängelse påföljder i lägre grad än domarna i de andra hovrättsområdena. Jag känner så här, kan ni bara rätta er i livet? Ja. Alltså, hallå? Jag är jätteirriterad på Skåne och Blekinge. Alltså,
du ska få ta ut det på när vi kollar på deras hänvisningar.
Kan jag, nu blir det här en till sån här flik som jag låter mig kan jag när frågan är alltid såhär när internet kraschar och jag försvinner från inspelningen, så såhär, hur många flikar uppe nu? Så bara, helt
tjock. Jag stänger ju liksom alltid ner bara så att jag bara har, alltså jag har ju bara en och så sen kaster.
Va en?
Jag stänger ju ner det andra.
Du vet att du kan bokmärka saker, va?
Ja, men om jag hittar liksom, om jag stänger ner, då känner jag så här, okej, okay, då
du bokmärker ju. Igen. Då kan du ju ha det som en liten knapp, ja, högst upp. Nej.
Det känns inte tryggt.
Hanna, det går inte. Man kan inte jobba med så där många öppna fönster. Det kommer ju sega som 17. Ja, vi har en intervention här.
Jag har liksom, men det är också, jag har typ en flik så här från WWF med så här global uppvärmning. Jag tänker så här, någon gång ska jag kanske skriva om det här.
Nej, men bokmärk, bara, älskade vän. Vi kan inte ha det så här. Nu får du uppgift att bokmärka.
Jag får gå i KBT, så börjar jag bokmärka en.
Ja, men du kan ju bokmärka alla om du vill. Om det känns som att det är något du inte vill.
Ja,
okej, du har, du har ett jobb för en vecka framöver nu. Ska vi, tiden börjar rinna iväg lite grann. Ska vi ta snackis, Paula, eller?
Ja, det börjar väl bli dags för det, va?
Tror det.
Yes.
Jans.
Och då ska vi ta och prata lite hederskultur.
Upp, upp.
Som inte handlar om muslimer. Mm. Eller då. Nej, men vi ska ta och prata lite grann om det här tragiska mordet på Hisingen i Göteborg. Där en kvinna i 40-årsåldern och hennes pojkvän blev påkörda av en bil när de skulle snedda över en väg. Och ganska snart så visade det sig då, när polisen började kika på det här, att det var kvinnans två söner som båda är i 20-årsåldern som körde på dem. Och det var, ja, kommer ju vara väldigt svårt för dem att neka, med tanke på att de filmade inifrån bilen efter att de hade kört på den här kvinnan, eller sin mamma då, och hennes pojkvän. Så man ser i filmklippet liksom sprickorna i vindrutan från där någon av dem har träffat och sådär. Och så sitter de och säger i bilen liksom där, riktat till pojkvänens pappa. Typ att det här är vad som händer om man inte lyder i vår familj, och du kan ju ta dig till sjukhuset och försöka besöka dem och se om de lever. För vi vet inte, det kanske de fortfarande gör. Och så sitter de och skrattar och beter sig.
Det är så grovt.
Det är så fruktansvärt grovt. Och kvinnan som sagt avlider. Mannen vårdas för allvarliga skador. Sist jag kunde hitta någon uppdatering ifrån, och så han verkar klara sig. Och bakgrunden till det här, det som har hänt då, är att kvinnan och de här sönernas pappa har tidigare varit gifta. De har sedan skilt sig. Enligt svensk juridik så tittade man på kvinnans folkbokföring, och så stod hon som singel, eller ja, som ogift. Men hon ansågs inte ha skilt sig enligt romsk lag, eller på liksom romskt vis. Så sönerna menar ju på att hon var otrogen mot pappan. Genom att ha träffat en ny man då. Och i vissa delar, eller vissa grupper av romer, så har man det som man kallar för då romen i kris. Vilket är en form av romsk eller roman i rättegång. Och det är inte alls rättegång så som vi tänker oss liksom i termen av rättegång, utan det är mer en form av medling som man gör. Att man samlar berörda parter och sen män som oftast är äldre med hög status inom gruppen.
Och så diskuterar man vad det är som har hänt och så försöker man medla fram någon form av lösning på det hela. Och där då det värsta som kan hända, liksom det hårdaste straffet de kan ge i princip, då, det är ju att någon blir utesluten ur deras grupp. Och inte längre får vara med då i just den romska gruppen eller familjen. Och man skulle ha ett flertal sådana här krismöten om mamman och den nya pojkvännen. Och samma dag som hon blev ihjälkörd så skulle man ha hållit ytterligare ett där pojkvännens pappa skulle ha deltagit, men han dök inte upp. Och jag vet inte om den om det står kvar, men man grep ju den ganska snabbt ändå, de två sönerna. Och man grep också deras farföräldrar. Det vill säga då den mördade kvinnans exmans föräldrar.
Mm.
För att ha skyddat brottslingar. För att de försökte då att gömma de här två sönerna. Undan från polisen och rättsväsendet. Och jag kände liksom så här, hur hemskt den är och allting. Att ett skäl till att jag ändå liksom vill att vi lyfter och pratar om det här. Och det är liksom inte för att på något sätt nu smutskasta romer eller resande folk eller sådär. Men det är ju också liksom för att prata om det här, att det här med hederskultur finns i så många olika grupper i vårt samhälle.
Ja.
Att det här att folk liksom har en tendens att stirra sig blinda totalt på muslimer, lite som vi pratar om i bonusavsnittet om medias rapportering och sådär. Mm. Med den här 14-åriga flickan vars mamma eller familj var muslimer, och där man direkt liksom bara, hon måste ha blivit hedersmördad. Yeah. Trots att hon kommer från en familj där, en kultur där man liksom inte hade den typen av norm.
Mm.
Så åt andra hållet så liksom missar man gärna hederskultur i andra grupper.
Mm.
Man pratar inte om det eller liksom diskuterar. Utan när man pratar om till exempel här med hårt hållna flickor och pojkar som fostras in i att upprätthålla ett hederstänk.
Mm.
Så pratar man om muslimerna. Eller man pratar om mena invandrarna och sådär. Men man pratar inte om alla andra folkgrupperna i Sverige som har de här problemen, inklusive Svensson Svenssons. Mm. Liksom. Och jag kan inte komma på något liksom som mer extremt utlapp för hederskultur än att två söner kör ihjäl sin egen mamma som straff för att man anser att hon har smutsat ner familjens heder.
Mm.
Nej, alltså verkligen inte. Men jag tänker det är också ett det här problemet när man zoomar in och gör liksom hederskultur som synonymt med en viss grupp, då blir det ju också att man osynliggör det på alla andra ställen som där det faktiskt finns. Mm. Så jag tycker det är viktigt att lyfta, Paula.
Ja, alltså Roman i kris hade jag faktiskt inte koll på alls. Hur den traditionen ser ut innan det här fallet.
Nej. Alltså jag har ju haft, vi pratade ju om det i något annat avsnitt här, att jag tittar på alldeles för mycket reality-såpor. Mm. För att jag är så generellt fascinerad liksom över människors olika liv och relationer och sådär. Och ett sånt program som jag har tittat jättemycket på, det är det här med Big Fat American Gypsy Wedding.
Mm.
Och programmet heter så, jag ber om ursäkt för att de väljer att använda gypsy som ord. Men i den väldigt specifika amerikanska resande kulturen som det här handlar om så kallar de sig för gypsies. Jag vet att det liksom är ett engelskt nedsättande term i övrigt. Så att jag vill bara få ut det, men det är faktiskt vad de säger om sig själva.
Mm.
Och där är det liksom också sådana där som jag tänker på ibland när man pratar i Sverige om vissa grejer som barnäktenskap till exempel då, men också det här med hederskultur och så, att jag skulle vilja sätta folk ibland framför det här och så bara visa hur det kan se ut på andra sidan Atlanten.
Ja.
I ett land som liksom ändå slår sig för bröstet över hur fantastiskt det är på alla sätt och vis. För att där har de ju dels det här med romani kris.
Mm.
Förekopplar mellanåt.
men också liksom så här att det fortfarande lever kvar kultur med blodsfejder.
Mm.
Att hela familjer ska hata varandra för att två stycken har blivit ovänner över någonting vid något tillfälle. Och så. Och sen har de ett jätteproblem, alltså som de själva uttrycker är ett jätteproblem i de här folkgrupperna. Och det är att de håller så hårt i flickorna, just för att man måste vara oskuld när man gifter sig och sådana här saker. Mm. Att få, alltså väldigt många får tillåtelse. De bor ju i sådana här delstater där det är tillåtet med barnäktenskap. Så väldigt många av dem får tillåtelse av sina föräldrar att gifta sig redan när de är 15-16 år. Men det är väldigt vanligt också bland de som inte får det, att de helt enkelt rymmer.
Ja.
Framförallt då de unga tjejerna, för att de vill ha pojkvän, de vill utveckla sin sexualitet och ha sex och prova på liksom livet och sådär. Och när de då inte får gå någonstans utan att vara övervakade utan en bror eller förälder och liksom är sådär extremt hårt hållna och de vet liksom att det enda acceptabla sättet för dem egentligen att få börja ha sex är att gifta sig.
Mm.
Och så får de inte gifta sig, ja men då blir det att de rymmer.
Mm.
Och så förfalskar de papper och gifter sig ändå. Så kommer de tillbaka liksom och gifter sig. Men det är också liksom där de är så, alltså väldigt många av dem är så fast i fattigdom.
Mm.
För att man inte tillåter sönerna att gå i skola efter ja, men motsvarande vårat högstadium. Så att när de är runt 15-16 så ska de ut och börja arbeta. Och det har ju att göra med hela den här äktenskapsgrejen. Att de ska hinna jobba några år för att börja spara ihop lite pengar som ska kunna försörja en familj, som ska kunna ta sin fru när de är då 19-20.
Mm.
Och likadant så tillåter man inte flickorna att gå i skola längre. Men där är det mer då med motiveringen att de behöver inte mer kunskap nu. För att de ska ändå bara vara hemmafruar. Att en riktig rom kan försörja sin familj, så att det är en skam om kvinnan behöver arbeta. Så därför ska hon absolut inte under några som helst omständigheter arbeta. Och då behöver hon heller ingen högre utbildning. Mm. Utan hon ska föda barn och hålla snyggt i huset och ta hand om sin man.
Gud, alltså det här är exakt som jag har precis suttit och kollat på någon dokumentärserie om sekt, är det väl, religiös gruppering, kristen sådan i USA. Hur många det nu finns, massor.
Är den här Keeps-skiten?
Jag vet inte om det var den. Jag har sett flera. Det är ju samma sak överallt. Och månggifte och barn som tvingas till giftermål. Och också hur, eftersom att månggifte i just den här då, som jag inte kommer ihåg vad den heter, ses som att alltså, i princip ju fler fruar du har, desto närmare Gud kommer att hamna. Så blir det ju för många unga pojkar. De blir ju över liksom. Eftersom att alla gubbar tar flickebarnen och gifter sig med dem. Så de är liksom utkastade från hela samhället och gemenskapen och förklara sig själva.
Det låter en del som fundamentala mormonerna.
Mm, ja, men det är den här keep sweet.
Ja, det är det. Det är det, ja.
Visst är det. Det är väl av de fundamentala mormonerna, så säger de som kallar sig för FLDI.
Ja. Yeah.
Med Warren Jeffs som sektledare.
Hon liksom flyttade också, tog över till ett samhälle. Liksom med...
Exakt. Ja, men det är de. Och jag brukar tänka på det, för att alltså, det finns ju den där de kallar sig den progressiva mormonkyrkan. Mm. Och det är ju de som försöker etablera sig i Sverige. Och väl till viss del. De har någon församling i Stockholm bland annat.
Mm.
Och det här som jag också brukar prata om ibland, som jag tittar på en del, med familjen Duggars som har 21 ungar, och nu har det funnits en serie med dem, med barnen, och hur de gått vidare i livet som vuxna och när de gifter sig och själva börjar skaffa jättemycket barn och sådär. Och de är också från den här mer liksom liberala hormondel, och liberalska här, liksom progressiv här, det ska ses i kontrast då till Warren Jeffs varianten utav mormonerna. Det vill säga att de är inte för månggifte. Man får utbilda sig och även kvinnorna får arbeta. Ungefär så. I övrigt är de jättekonservativa på massor av sätt.
Och även där väldigt mycket hederskultur, att man får bara dejta om man har med sig chaperones, och man får ju typ, man får inte kyssas förrän man står på vid altaret och gifter sig. Så första kyssen ska vara den man delar liksom, när man säger att nu, ja, du får kyssa din brud.
Men alltså jag tänker, precis det är ju, alltså, jag skulle säga att det här med hederskultur egentligen är väldigt utbrett i det konservativa USA.
Extremt.
Just det här liksom, du ska inte ha ingen sex för äktenskap, du ska liksom bli överlämnad av fadern till nästa, till din man då som ska ta hand om det. Så alltså, det här är ju business as usual.
Ja, det är extremt. Och du har även sådana här purity balls, och där du ingår ett form av skenäktenskap med din egen pappa för att visa att du är seriös med att du inte tänker ha någon annan man än honom fram till du gifter dig på riktigt och sådana saker. Det är
Det här att liksom
äckligt.
Va? Ja, men alltså det är så bisarrt. Alltså, när man, alltså det är, ja.
Först när äckel panik men, ibland, så jag liksom lutar mig tillbaka så långt ifrån micken jag kan. Och men, bara...
Men just det här sex, alltså antisexfokuset är ju stort i många delar i USA. Det här att liksom man ska absolut inte ha sex innan äktenskap. Du som ungdom, du ska absolut inte ha sex. Det är liksom
och då kommer jag den här, då är du förbrukad, eller du har gett bort det finaste du har, bla bla bla.
Ja, men att det är fint, alltså jag får ju totalt, alltså jag får ju panik när jag tänker på det, att det här att oskulden är det finaste du har, alltså vad är ens det? Det är inget, alltså
ja, sen finns det finns ju någon sån mellanting också utav hormonerna, för jag vet att de här till CV har ju någon förbläs för just mormonkyrkan och så det finns ju också den här Sister Wives och My Five Wives och Seek and Sister Wife serierna. Ja. Och det är också mormoner som praktiserar månggifte, men fortfarande är rimligare i övrigt. Liksom, att även kvinnor får jobba och de får klä sig lite hur de vill och så vidare och så vidare.
Men var det någon som där så var det liksom en man som dog, och då fick hans bror liksom ärva hans fruar.
Ja, det är Warren Jeffs.
Ja, det kanske också.
Fast det var inte bror, det var pappan som dog och han fick ärva pappans fruar.
Det är så bizarrt, alltså jag orkar inte.
Så han hade ju själv sett till att det skulle stå så i pappans testamente. Så att sista typ 3-4 månader när pappans liv, för han var sjuk, så de visste ju att han snart skulle dö. Då såg han till att pappan gifte sig med typ så här 20 stycken 14-17-åringar eller något sånt där som han sen fick ärva.
Ja, men precis. Men sen var det också i något annat som jag hade sett där de var.
De bara fördes över.
Det var de bara fördes över. De hade ju ingenting att säga till om. Kvinnor har ingen röst.
Nej, men är det som en möbel liksom?
Jo, men här säger det, det finns någon till som där är en bror.
Ja, och där de bor typ i grottor, låter det som. Men de har byggt bostäder in i bergsfundamentet.
Ja, men jag tror att han blev den där pappan, eller brodern blev typ avvisad för att han då någonting, och då fick alla de här fruarna bara gå
över. Det här var någon bror, det här var någon bror som typ dog i cancer, har jag för mig.
Ja, för att det är Warren Jeffs, det finns på Discovery Plus, eller Disney Plus, så finns det en serie som heter Evil Lives Here, som handlar om olika ondskefulla människor och de anhöriga till de här människorna. Där är det de anhöriga som berättar liksom hur det var att upptäcka eller att leva med den här personen, som upptäcker vad han faktiskt var för människa, för än så länge har det bara varit han eller män. Och då är faktiskt Warren Jeffs bror, ena bror, med.
Yeah.
Och han blev utslängd.
Yeah.
Han var tillsagd liksom att han skulle lämna sina barn och sina fruar och lämna. Han fick inte vara kvar i sekten längre, och så skulle fruarna liksom portioneras ut. Så favoritfruen skulle ju Warren Jeff lägga beslag på. Alltså, så. Men de andra skulle också liksom portioneras ut. Han visste ju typ att barnen säkert också skulle då, framförallt de döttrarna som var lite äldre, skulle säkert bli tvingade att gifta sig och sådär. Och när han försöker rädda barnen därifrån sen, så tror de typ att han är satan och vägrar följa med honom och sådär. Det är jättehemskt.
Vill man ha exempel på hedersförtryck, så är det ett exempel. Perfekt att kolla på.
Ja. Men det värsta är också att den här sekten pågår, det är ju liksom det fortsätter ju idag. För när jag såg det här på Netflix tänkte jag så, men att det på något sätt tillhörde historien. Men så var det ju inte. Det här är ju up and running, business as usual.
Ja, precis.
Ja, men det är alla de här tre versionerna av mormonerna kör ju hårt fortfarande.
Mm.
Jag tycker att alla är ganska så siktiga. Även den liksom friaste utav dem är lite lätt siktiga.
Ja, ja.
Inte lika, men fortfarande.
Det finns ett fundament
man
där.
Man lite så här, ja, man märker att det är liksom grejer där som ändå är. Och hela liksom det här hur de sluter sig samman. Och det är väldigt mycket hemskolor för barnen ska inte få skadliga influenser utifrån. Man gifter sig bara med typ grannbarnet som också är mormon som man har känt hela livet. Eller som föräldrarna känner varandra. Så de godkänner varandra som partners och så vidare. Och så vidare. Så det, ja. Det.
Hörrni, ska vi avsluta med att dra en liten puff inför kommande bonusavsnitt då, där vi kommer fortsätta på med Janken. Paula, vill du dra vem, lite kort bara vem det är vi ska prata med?
Ja. Vi ska så prata med Paulina Bengtsson och ja, både han och Jan och jag har ju nämnt lite grann det här och att Janken dömdes 2005 till 14 års fängelse för en rad sexuella övergrepp. Och även där också då för koppleri bland annat och jag tror misshandel. Ja, det var en jäkla massa saker i alla fall. Och då dömdes han för att jag har gjort de här sakerna mot två olika kvinnor. Varav då Paulina Bengtsson var den ena utav de här två som gick upp i rätten mot honom. Och som jag har förstått det så var det den andra kvinnan som anmälde honom först. Och Paulina fick höra om det här och då anmälde hon också honom. För att hon inte skulle bli den första och inte skulle stå själv. De tänkte att det tog mod till sig så tyckte de att om vi är två så är det förhoppningsvis då större sannolikhet att han åker fast. Eller döms för det här för de kan, ja. Men det, även där så har det funnits fler kvinnor som oberoende av varandra har berättat om vilken hemsk och vidrig människa den här Janken är. Eller, ja, oavsett vilket namn han nu har valt att gå under. Så, och efter det här så har Paulina Bengtsson skrivit en bok som kom ut 2020 tror jag det var. Och den boken heter då Utnyttjad, våldtagen och såld. En sann historia. Jo, och den utkom 2020. Så hade någonting rätt. Så där i den boken beskriver hon då hur hon och Janken kom att träffas. Hur det var att lära känna honom. Och den här spiralen då. Spiralen in i koppleriet. Och ja, men allt det som hände.
Ja.
Och en annan reaktion på det hela är att hon då grundade det som kommer att heta Novahuset, som då är en ideell förening slash ja, organisation som jobbar med att vara uppsökande men framförallt då stödjande mot unga i sexuell kommersiell exploatering, det vill säga framförallt unga kvinnor som säljer sex på olika sätt.
Mm.
För att stötta dem att komma ur det hela och få traumahjälp, hjälp med jurister, stöd och så vidare. Allt vad man nu kan behöva när man hamnat i sånt här.
Ja.
Ja. Så henne ska vi prata med i bonusavsnittet. Och vi kommer ha lite liknande upplägg som ett vanligt avsnitt. Så att Kajen kommer att prata med henne om händelseförloppet. Och sen kommer Hanna prata om rättsprocessen och vägen fram till domen. Och hur den såg ut. Och sen kommer hon och jag att prata om då debatten efter och hur hon har kommit vidare och hur ja, vad som har hänt helt enkelt efter att domen vann laga kraft och han åkte in.
Ja, och jag kan tänka hur det känns och är för henne nu. Man kan ju bara föreställa sig med att se sin förövare begå samma brott om och igen. Mm. Och som jag var inne på där i början av det här programmet så var ju Paulina också, hade kontakt med Anna och vittnade också under rättegång för det här fallet. Det ska bli otroligt intressant och givande och fint och tungt att prata med henne. Så är ni också intresserade av att lyssna på det så får ni väldigt gärna bli Patreons, för det kommer alltså i nästa Patreon-avsnitt.
Jag sa fel förra, för att säga att jag skulle lägga för de som betalar mest.
Ja.
Och så de som har högsta tier. Men det kommer vara för alla. Det är att de på högsta kommer få det lite före, som vanligt. Mm. Men alla Patreons kommer få lyssna på den här intervjun.
Precis.
Och att bli Patreons kostar som en latte, typ 40 kronor.
Ja,
exakt.
40 kronor, och då får man ju också, blir man Patreon så har man ju också tillgång till alla tidigare bonusavsnitt som har släppts. Så där börjar det fyllas på i vår katalog. Men toppen, tack för att ni har lyssnat. Tack Paula, tack Hanna för att ni är bäst. Och så hörs vi nästa gång.
Ja, hejdå. Det gör vi.
Hej.
Hejdå.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.